Okej, hello.
Hello.
Hej.
Kör igen.
Vid den internationella viben idag, eller? Mm.
Hello.
Vibe.
Härligt att vara tillbaka.
Mm. Alltid nice. Idag kör vi en liten specialare.
Ja, och det känns ju superkul att få köra den här specialaren för er som är doulor eller för er som kanske funderar på att bli doulor.
Mm. Precis, man kan tänka sig att detta är som ett litet bonusavsnitt där de tilltänkta lyssnarna är doula eller blivande doula snarare än någon som vill anlita en doula.
Exakt, och anledningen till det är ju att det är ju det andra stora ämnet kan man väl säga som vi brinner för. Det är ju vi som yrkesgrupp och som doulor, och det finns ju en anledning till att vi har engagerat oss mycket i den delen, både inom företaget men också ideellt och så, att vi känner att det är viktigt för oss att bli och vara professionella och hitta sätt där vi kan samverka och inspirera varandra och så vidare.
Jag tänker, Anna, du var ju en av fyra som faktiskt drog igång Doula-förbundet för 3 år sedan ungefär. Mm. Och var ju också Doula-förbundets ordförande där de första 2 åren. Mm. Jag och Anja satt också med i styrelsen då. Och nu är det jag som Malin, alltså, som är ordförande i Doula-förbundet.
Exakt. Mm. Och det var ju efter många år av, alltså historiskt sett så kommer historien från att jag var väl lite pionjär inom doula-yrket generellt sett, i att börja ta mer betalt, att vara mer businessinriktad och lägga mycket tid och pengar och så på att utveckla företagandet doula. Och det var det inte så många som gjorde då för 12 år sedan på det viset, utan det var mer en, ett jobb eller en hobby av, som var hjärtbaserat på något vis, liksom så, vilket inte utesluter något annat så som jag ser det idag.
Nej, precis.
Och sen har vi gjort en resa tillsammans i detta, och ni är ju några av mina största inspirationskällor nu.
Idag. Berätta mer, Anna.
Ja, men det blir ju liksom levla upp till 1000 när vi gör det tillsammans, tänker jag.
Men också därför vi säger att vi har ju våra inspirationskällor. Dels har vi ju en amerikansk podd som vi lyssnar på. Doulas of the Round Table. Där tycker jag att jag har lärt mig mycket. Och jag vet att du, Anja, du sa det så roligt en gång efter något avsnitt att lyssna på. Det är som att de har lyssnat på Anna. Liksom, eller som att Anna lyssnade på dem för 10 år sedan. När de inte ens fanns, alltså. Mm. Att det är liksom, alltså det är verkligen i den andan du gör. Du var ju den som utbildade mig och Anja, att det är liksom i den andan, det är bara liksom, det är ännu lite mer uppskruvat. De har ju verkligen så en business coach och de är del av det som i USA heter Pro Doula, som också verkligen jobbar för att professionalisera doula-rollen, att kunna driva det som ett företag, att det inte är hobby och biverksamhet. Mm. Och då head of Pro Doula heter Randy Patterson. Och hon har skrivit en bok som också har blivit som min bibel, som heter Matriarch Rules. Mm. Och sen är det en jättefin tagline som jag önskar att jag hade haft med nu, men det har jag inte. Men know your power and know your own worth och sådär. Mm. Hon har ju också känt att hon har stärkt mig jättemycket i min roll. Alltså som att vara företagare och stå i det vi gör och se mitt eget värde och känna det och förmedla det, tänker jag.
Och väldigt mycket det som du precis nämnde, att en utesluter inte det andra.
Nej.
Det finns ju en sån krasch inom många som jobbar med det här dolandet, men annan typ av socialt arbete också, skulle jag säga. Att det är som att det är lite fult att också tjäna pengar på någonting som spelar roll för människor och deras välmående. Och där är hon svimra Randy också på att gå in och liksom sätta ord på vilket sätt det absolut inte behöver utsluta varandra, utan kanske till och med en förutsättning för att man ska kunna. Och inte minst så är det någonting, det vi har tagit kanske mest fasta på av allt senaste året eller 2 sen vi började liksom lyssna mycket på dem, är ju hållbarheten. Mm. Det är någonting du hade med dig också. Det har ju verkligen levlat upp, och det var ju anledningen till att vi valde att gå in och jobba som doula duo till exempel. Det är en stor anledning till det.
Men det får mig också att tänka på att det är också de argumenten vi ibland kan möta från våra barnmorskekollegor. Att det finns ett visst motstånd för att vi tar betalt. Eller de reagerar på vad vi tar betalt och så vidare. För att alla föräldrar borde ha rätt till det här. Så det är också att vi befinner oss i en kontext, som du säger, alltså annat socialt arbete, annat vårdarbete. Vi är ju en kultur i Sverige där vi är växta ur folkhemmet. Och att det ska vara en självklarhet, samtidigt som vi inte har något folkhem kvar.
Och så är det ju verkligen att det är ju främmande för svenskar generellt att betala för vård. Alltså det är helt av kartan. Vi har liksom fri vård tills vi är 20 och fri tandvård tills vi är 23. Och det är liksom, och betalar vi för vården även om man då går utanför, liksom, om man går till sjukgymnast, så är det 300 spänn. Det är liksom inte 1200 i timmen som kanske vi som doulor tar. För att det är kraftigt subventionerat av staten. Så det är liksom... Det är ovant för både klienter och vård, alltså även den som förmedlar tjänsten.
Jag har en mentor i USA och så försökte jag förklara vårt friskolesystem och att vi inte betalar för våra barn i friskola. Och det blev en sån reality check att ja, men gud, det här är jättekonstigt, hur ska jag förklara det? Liksom.
Ja.
På tal om att även när det då är privat och samma sak inom vården så är det ju fortfarande i det mesta betalt av skattepengar.
Ja, men så även om man väljer att gå till en privat barnvårdsmottagning så är det fortfarande gratis.
Ja,
alltså, ja, det. Ja. Och jag tänker också att som jag vet ju inte vad alla har för objektiv eller bakgrund eller skäl till att vilja gå en doula-utbildning och så, men jag tror ju att det är väldigt få som tänker så. Jag skulle vilja starta ett eget företag och sälja någon produkt eller någon tjänst. Bli entreprenör kanske. Vad ska jag välja? Dolande. Utan det kommer kanske från ett annat håll. Och i det blir det också en krasch. Liksom.
Ja.
Och det är så intressant, för är det någon som vill göra business och tjäna pengar så tänker man ju, hur ser marknaden ut? Vilket fält ska jag gå in i? Så man börjar ju från andra änden om man är affärsman, liksom, kvinna. Så. Men där är också att vi behöver hjälpa varandra att kunna bedriva en verksamhet med hjärta och med affärsmässigt helt enkelt. Att det behöver
just för att man går in i hjärta, just för att det är en sån enorm del av jobbet att du ger av dig själv. Du är ditt eget viktigaste verktyg, som vi brukar säga. Det är svårt att liksom helt separera sin egen person från det man är med och på sina arbetspass. Det är en del av ens hela vardagen, är speciellt om du jobbar som doula på mer än bara då. Du är ju jouren en del av din vardag och så vidare. Så du måste lära dig att leva med det. Det är inte någonting som du separerar från nu arbetsplatsets slut.
Och det vi säljer ju ofta, det är ju en relation. Alltså det är det vi säljer. Så det är verkligen ihoptrasslat med vem vi är och vad vi gör och hjärta och alltihopa.
Vilket gör att vi behöver också jobba med vår medvetenhet hela tiden. För vi kommer att göra inom situationstecken fel. Vi kommer att ha fel motiv ibland. Eller liksom för att vi känslomässigt känner någonting som kanske inte handlar om vår klient utan om oss. Så. Och det behöver vi ständigt ha forum och dialoger för. Och det är en av de sakerna som också är viktig i vår doula-utbildning. Att man börjar sätta tonen för det. Och börja problematisera och liksom se i förlängningen vad händer om vi agerar så här och så. Utan att säga så här ska man göra.
Nej, för det finns ju inte ett sätt heller. För att vi är, alltså, där jag tänker att det finns ju en doula för varje par eller varje födande. Liksom, för att man är olika och behöver olika och söker olika. Men det behöver ändå finnas någon slags lägsta nivå. Eller inte lägsta nivå, men en viss standard liksom, på vad man... Det ska ändå vara professionellt. Liksom.
Verkligen.
Och jag tänker en del är att vi har gjort den här resan. Jag minns att min första ögonöppnare var när jag lyssnade på ett avsnitt av den här podden Doulas of the Round Table som heter Doula Burnout. Där de pratar om att genomsnittslevnadsåldern, det kan man inte säga, men genomsnittstiden som en doula är verksam är 3-5 år. För att det är så lätt att brinna ut av olika anledningar. Och jag kunde känna, jag vill inte vara den som bara gör det här 35 år. Jag vill göra det här i många år och länge och bli bättre. Och en av de grejerna som de pratar om är ju hur man värdesätter sin egen tid. Vad man tar betalt för sitt arbete. Att det är en stor anledning till att folk bränner ut sig.
Mm.
Så jag tycker att det är en viktig sak, jätteviktig.
Ja, och jag tänker också att värdet sitter i hur vi pratar om. Vi pratar om att det är ett yrke, du nämnde precis arbetspass. Alltså att vi benämner det för varandra och för andra som ett arbete. Och det är ju inte heller ovanligt, även om vi tar liksom betalt för det som vi tycker, men det händer ju att klienter tycker att vi tar för lite betalt. liksom. Att klienter värdesätter vårt arbete mer än vad vi själva gör. Mm. Alltså snacka om en spegling på att vi behöver titta på någonting. Liksom.
Mm. Men det upplever jag kommer så mycket. Det finns människor som är vana att köpa in privata tjänster och ser vad det kostar eller är självföretagare. De ser det, men de som bara har utnyttjat gratis vård och själv jobbar inom stat eller kommun har svårare att se. Ja, men för dels också så av det vi får betalt för vi behåller cirka hälften till att börja med. Liksom. Gud, nu tappade jag spåret. Vad var det du sa? Ja, men värdesätta. Fan.
Benämna vad det är vi gör.
Alltså. Benämna det vi gör. Men att de tar för lite betalt. Mm. Jag blev anekdotisk och ville berätta om gången då jag faktiskt missade en födsel. Det vill säga att jag kom till sjukhuset samtidigt som bebisen kom ut. Och på det här eftersamtalet med den här kvinnan, vi hade haft ganska kort kontakt. Jag tror de kontaktade oss i vecka 36-37 någonting. Så det var liksom en väldigt kort kontakt som byggdes upp. Och då jag som sagt inte hann fram. Och då hon på eftersamtalet sa, alltså jag hade kunnat betala det dubbla. Det var så värt att veta att du skulle komma.
Mm.
Så det här som kvinna någonting. Som inte hade en doula på förlossningen som ändå säger att hon var beredd att betala 30 000 kronor.
Mm.
Det säger, det säger mycket.
Mm. Och har man inte utifrån kanske det är svårt att se allt som vi då gör. Alltså hur jouren innebär till exempel. Eller församtalen eller allt det administrativa som också ingår. Eller att marknadsföra. Eller att det är otroligt mycket mer än bara precis våra möten och födsel och så.
Mm.
Det är ju relationen vi bygger upp. Och allt som det kräver av oss.
Mm.
Och det förstår man när man har varit med om det.
Mm.
Men det kan vara tufft utifrån att... Men att fatta vad det betyder.
Mm. Precis.
För det kan låta dyrt. Jaha, oj, så mycket pengar för att vara med på en födsel.
Just det, precis. Och jag tänker också där att det är vi som har börjat prata om säljutbildningar för doulor. Och att vi har lagt till det som en extra tjänst i vår doulutbildning och så. Det är ju också ett sätt att benämna vad det är vi gör. För är det någonting som väcker känslor i människor så är det sälj och sälja liksom, oavsett vad du säljer så är det många som har
stött motstånd. I alla fall i en svensk kulturkontext.
Exakt, ja, precis. Ja, men det är bra att lägga till det. Men att vi behöver prata om det. Vi kan inte låtsas som om att vi inte ska göra det. Liksom.
Nej, för fonds du har innan du har sålt något så har du inga klienter och då har du inget uppdrag som doula. Alltså du behöver ju sälja tjänsten för att bli anlitad. Liksom. Mm.
Eller ge bort den.
Ja, men det är ju det vi vill motverka då.
Yeah. Yeah. Nej, men precis. Mm. Men det är först då, men jag tänker också att man kommer märka om man börjar liksom ge bort de här tjänsterna, det är först då också man kanske förstår vad det är, all den här tiden, vad betyder den? Alltså att det är en sak i tanken att ge bort någonting, men det håller ju inte i längden.
Nej.
Det kommer aldrig funka i längden, och det är de som kanske inte blir så långvariga i yrket, och det är tråkigt för det är en massa resurser och liksom eller resurser, fel ord, massa kompetens vad det ska säga. Massa kompetens som liksom inte stannar hos. Och inte kommer erbjudas till massa familjer som skulle kunna gagnas av det.
Och det är också det där att värdesätta. Om vi nu pratar om att det är en ganska ny tjänst i Sverige. Alltså ett nytt sätt att... förbereda sig inför sin förlossning. Och då menar jag typ 20-25 år gammalt. Liksom sen det officiellt kom till Sverige.
Mm.
Och det är också att värdesätta tjänsten handlar ju också om prissättning.
Mm.
För om jag säger att ja, men det kostar 4 000 och så är jag med på din födsel. Mm. Ja, men då finns det ju inget värde i det heller för mottagaren.
Mm.
På på så här, eller jag ska inte, klart det kan göra det för enskilda individer, men om vi pratar kollektivt liksom, att det här är ett värde.
Mm.
Det här kommer att tillföra någonting.
Absolut. Mm. Jag skulle vilja komma tillbaka till det här med svensk kultur, men också kanske kvinnokultur. Jag tänker mig att hade vi varit en majoritet män som jobbade som doulor, så hade detta inte riktigt varit på samma sätt. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men att det är någonting man kanske ska reflektera kring. I vilken annan bransch skulle man, som hade varit mansdominerad, hade man börjat tänka att man skulle kanske ge bort tjänster? Eller,
Hur många snickare har ett pro bono-uppdrag per år?
Nej.
Eller hur många snickare frågar hur mycket vill du betala? Du kan betala mellan 5 och 15 beroende på vad du tycker att du har råd med.
Mm.
Mm.
Jag tycker det är problematiskt.
Mm. Ja.
Mm.
Och jag tänker att det inte är oviktigt att det är en kvinnodominerad bransch. Men lite du, vi pratade om det här med Dan, Malin. Det var också som att du skulle säga att ditt jobb är också inom liksom, men på habilitering. Mm. Att, som att du skulle säga till din arbetsgivare att det här jobbet är så viktigt. Det jobbet vi gör här nu för de här ungdomarna, barnen, det är ju, och familjerna, det är så viktigt. Jag tror jag skippar lönen här nu sista veckan innan
semestern. Ja, eller jag jobbar min första vecka på semestern gratis för att jag känner att de här har stått i kö så länge. Och alla har ju rätt att ha för tillgång till detta. De ska inte behöva vänta längre för att vi inte har tillräckligt många anställda.
Mm.
Nu.
Nej.
Nej, och hur man än gör, oavsett vilket jobb man har, hur viktigt det än är, så ett jobb, liksom, om man verkligen, verkligen bara trattar ner det, så handlar ett jobb om att du ska ha pengar till att bo och äta och leva eller ha den livsstilen du vill. Alltså, hur vi än, och jag som men också jobbar som chef kan ibland säga det till mina medarbetare på mitt andra jobb, att glöm aldrig att det bara är ett jobb. Och det är precis samma sak för oss, hur viktigt det än är, hur mycket vi än brinner för det här, så när vi trattar ner det så är det ett jobb. Alltså det är det som är, och då måste vi också förhålla oss till det här som du säger med hållbarhet till exempel. Alltså hur kan jag få så pass mycket pengar så att det är värt det? Vi går ju inte på ett vanligt jobb, om vi nu ska säga vanligt jobb, och inte kan försörja oss. Då behöver vi byta jobb. Liksom, eller hitta någon annan lösning på vår ekonomiska situation. Så vi kan inte heller undvika att prata om pengar.
Nej.
Eller det kan man om man redan är privilegierad. Och har någon annan som försörjer en. Eller har ett annat jobb som gör att man i princip skulle kunna göra detta som hobby. För att man brinner för det. Men det är ju inte oproblematiskt bara för det. Kanske för dig som individ. Men det är värt att fundera över vad jag gör det med mina andra kollegor som faktiskt kanske kämpar med att få till det här som levebröd.
Mm.
Vilket osökt får mig in på Randy Pattersons körcitatet, Malin. Du säger det så bra.
Never ever make a hobby out of another woman's business.
Exakt.
Mm. Mm.
Och det är ju det också. Så även om man tycker att det bara ska vara min hobby att inte göra någonting, och som du säger, privilegierat att kunna tänka det, men även för de som faktiskt har ett heltidsjobb, doulor då, som väljer att göra detta utöver sitt heltidsjobb, de gör det ju, de behöver också få pengar. Alltså jag tänker mycket på det, vad är det jag försakar för någon annans skull? Jag firar inte nyår med mina barn för att jag var och jobbade. Jag drog från påsklunchen, jag var inte på dansavslutningen för att jag var och jobbade. Alltså jag tycker att det behöver finnas pengar för att jag offra min familj och min familjetid för någon annan. Alltså, det gör ju att det är värt att jag kan förklara för mina barn att ja, men det här är för att vi ska ha råd att köpa nya cyklar eller åka på semester eller äta glass på så. Att det här är pengar som ger vår familj någonting.
Mm.
Men om jag bara ger min tid till någon annan och offrar dem, det tycker jag är problematiskt.
Mm. Och du säger det igen. Jag firade inte påsk för att jag var på mitt jobb.
Mm.
Du säger inte, jag firar inte påsk för att jag var på en förlossning.
Mm.
Att det är också än en gång att benämna, vad är det vi gör?
Mm.
Vi jobbar. Och hur möts vi beroende på hur vi pratar om det.
Men jag tänker detta är ett ämne som vi tre brinner obviously för, men det är också så bra. Jag tycker den här säljutbildningen som du har skapat och som vi håller på att finslipa på slutet på den, att det som är så bra i den är att det är konkreta övningar för alla dessa liksom små bitarna som man som vi kan se kanske som, vad ska man säga, tankevurpor eller nybörjarmisstag eller så, att det finns guider till hur kommer du förbi det här steget, hur kan du tänka, vad kan du titta in och vilka frågor behöver du ställa dig liksom. Och det blir som handlingsplaner av det. Och du med din långa erfarenhet, när du vet jättemycket och gått på många nitar och lärt dig på vägen, att det är väldigt...
Men och framförallt skulle jag också vilja säga det som gör att jag har lärt mig och gjort nitar och så, eller gått på nitar, det är ju att jag har valt att kliva in i businessvärlden, att jag har sett till att ha mentorer från Almi, varit på inkubatorer och jag har haft ekonomiska rådgivare, alltså jag har ju hela tiden tagit hjälp. Sen var jag inte helt medveten från början vad det var jag gjorde, men som så ofta i retroperspektiv, att ja, men herregud, för de visste ingenting om dolarskap. Det var inte det. Alltså, de var affärsrådgivare eller vad de nu kallar sig, lite olika. Och vi gör inte det här ensamma. Och det vet ju alla företagare. Att det är en personlig resa. Alltså, det är personlig utveckling. Liksom, oavsett om du startar upp en plåtfirma eller om du är dola. Liksom. Och det är viktigt att ta med sig. Och det är väl också det, eller inte väl, utan det är ju det som vi också gör med våra doula-utbildningar när vi då har de här uppföljningsmötena. Att vi också, eller under hela utbildningen, men också att se till att skapa ert business community. alltså, det behöver inte bara vara doula-community och dela härliga förlossningar, utan man kanske behöver sitt business community.
Men det är det nu, så du, jag tycker, reagerar på det, eller det slår an i mig det här om du säger med att dela härliga förlossningsupplevelser. Ja, vissa jobbpass är härliga förlossningsupplevelser. Andra jobbpass är väldigt långa, väldigt slitsamma och kräver fysiskt och psykiskt och känslomässigt väldigt mycket av oss. Och det är lättare kanske i början att man, jag tror att Randy, om det är hon som kallar det för att man är som en oxytocin-vampyr. Alltså att man feed off någon annans upplevelse. Att det kan vara rewarden. Och så kanske det kan vara ett par gånger att man fick inte så mycket betalt. Men man fick ändå liksom någonstans vara i ett födande rum igen. Se den här kraften. Ha byggt en relation. Det är klart att det är någonting i det. Men det håller inte i längden. Eller det liksom, det avtar ju.
Det ger ingen mat på bordet.
Det ger absolut ingen mat på bordet dessutom. Nej.
Nej, och jag tänker, det kan man få vara, det kan man som du får ta emot, men man måste vara medveten om att jag gör det, att det är det här, så att det inte blir någon omedveten blind spot som man bara springer efter, alltså ens eget ego liksom går amok, om man nu säger så.
Ja, men precis. Ja. Vi är ju många som jobbar med detta.
Ringa på dörren.
Nu kommer DHL. Det en leverans.
Det är en lie till min lieman. Hold on.
Oh my god.
På riktigt?
På riktigt.
Det är inte alla som har en lieman. Vissa har en älskare. Några har en lieman. Vad har du?
Doula-man.
Doula-man, ja precis.
Som också blir påverkade av det här. Nu skulle vi ringa Andreas kanske. Det kunde ha varit en sån.
Det är nu vi ska ringa honom.
Hur känns det att vara? Ja.
What's the price you pay?
Nej, men tydligt är ju att det är ju en sån typ av jobb som absolut påverkar familjen. Kanske i större utsträckning än många andra jobb utifrån det där oförutsägbara och allt vad det innebär. Men det jag skulle cirkla tillbaka till innan var det här med att vi är ju många som, man hamnar ju inte i det här yrket av en slump för det mesta. Eller ja, du gjorde faktiskt det, men... Nej, men att vi ändå någonstans dras till, vi vill hjälpa, vi trivs med att jobba tillsammans med människor, och man brinner kanske inte helt sällan för kvinnans rättigheter, vi är mycket feminister som är aktiva doulor och så vidare, alltså att det är inte ens, det är inte så helt, vi är inte jätte, vi har mycket mer gemensamt tänker jag än vad vi är olika.
Som alla andra yrkesgrupper.
Nej, men absolut, men att detta är väl någonting som många. Jag kan tänka mig att argumentet från andra sidan skulle vara, men vi ser ju bristerna. Vi är engagerade. Vem ska annars göra någonting om inte vi? Alltså jag kan tänka att det är en medvetet eller omedvetet argument för att jag känner ett behov av att göra skillnad. Och jag vill att de som inte har de här pengarna också ska få möjlighet att ha doula stöd och med allt vad det kan innebära. Men där kan man också ställa sig frågan vad som faktiskt gör skillnad då. Är det verkligen vår uppgift i vår roll som doula, eller skulle vi kunna göra det på något annat sätt? Skulle man kunna skänka pengar, som är med mycket annat, till organisationer som faktiskt redan jobbar aktivt och är professionella med det här, som vet och har följt upp och så i många år kring, det finns ju, jag nu kommer inte på något, Kvinna till Kvinna, och det finns ju en rad organisationer som faktiskt är engagerade i för utsatta grupper och så. Men också mest effektivt är kanske inte att jag som enskild doula lägger väldigt många timmar på en familj. Kanske att det hade varit bättre att i så fall anordna en gratis profylaxkurs i ett utsatt område, eller I don't know, nå fler familjer.
Där du också jobbar med empowerment, där folk själv får kraften och kunskapen som kanske inte har lätt att ta det till sig på annat sätt eller någonting. Så mycket mer nytta för pengarna. Mycket mindre insats för mig, kommer fler till gang. Liksom.
Och än en gång att titta på vad är mina förutsättningar. Har jag tid att engagera mig i Birthright Sweden till exempel? Exakt. Som en organisation. Eller är det så att jag ger pengar för jag har inte tid just nu, jag har pengar. Alltså att vi alla har olika saker att bidra till.
Jag tänker också det här att kanske faktiskt kontakta sin lokala barnmorskemottagning och säga, jag känner att jag i mitt jobb som doula har utrymme att ta ett kostnadsfritt uppdrag eller till 20% eller vad det nu skulle kunna vara per höst. Har det med er när ni möter utsatta, ensamma, någonting, någon som ni verkligen tror skulle kunna ha nytta? Och här är mina kontaktuppgifter. Om man nu väldigt gärna vill ha ett uppdrag där man inte behöver få betalt. Liksom.
För det man undviker genom att göra det lite under bordet, om man ska kalla det så, det är ju att man inte sprider det här som att detta är någonting som ni kan förvänta er. Alltså,
ni kan efterfråga.
Exakt. Utan att man faktiskt håller det för vad det kan vara. Det kan vara en fin, god gärning. Man kan vara en barmhärtig samarit eller vad vi ska kalla det. Men det är inte samma sak som att gå ut och skicka ut signaler i doula-världen eller till potentiella doula-klienter att det inte är ett riktigt jobb.
Nej.
Precis. Och jag tycker också, om jag skulle sätta mig själv i den situationen, att folk skulle kontakta oss för att de har hört att vi gör något gratis uppdrag per termin eller per år eller så. Vem ska jag lyssna in deras story och väga den och säga den tillräckligt ömmande för att jag ska jobba gratis för er, eller ska jag säga nej till er för att det kanske kommer någon som har det värre? Eller, då kommer jag också behöva eventuellt säga nej till någon, eller säger man då bara ja till den första som ber om gratis eller vad? Jag vet inte, jag tycker att det skulle kännas jättekonstigt att värdera någon annans. Är det tillräckligt ömmande orsaker för att få lov att få det billigare eller gratis?
Ja, det är inte helt oproblematiskt. Nej. Det valet.
Nej, och där kommer ju också in det där med, alltså, vem har råd att anlita en doula? Det är inte heller, alltså, att bedöma någon annans ekonomi. Det finns de som ser till att ha pengar. Sen finns det såklart en grupp som inte faktiskt har pengar.
Absolut.
Så det är inte det att förneka det. Men vem har faktiskt råd? Tittar man på människor som tjänar väldigt mycket pengar, så har de inte nödvändigtvis mer pengar över när månaden är slut än någon som har en medelinkomst. Liksom. Så att det är bara vad vi ser utifrån och hur vi värderar med våra fördomar. Och det finns de som väljer bort en dyr barnvagn för en doula-tjänst till exempel. Alltså det är ju alltid vad man ställer det i parameter till. Eller som väljer ett billigare bröllop för man vill ha pengar till det här. Eller, det finns ju olika lyxkonsumtionssaker och tjänster.
Jag skiljer på, är det en mänsklig rättighet att ha en doula? Eller är det mer att det vore ett ideal? Att alla har en trygg förlossningsupplevelse. Man blandar ihop lite, tänker jag. Och det är inte helt enkelt. Men det hör vi ju ibland även från vården. Liksom, vad fint om alla hade kunnat få det här liksom, som ni ger. Ja, men det är inte vi som kommer förändra det. Genom att ge den här tjänsten gratis, så kommer vi kanske tvärtom sätta käppar i hjulet för att faktiskt skapa förändring. Mm. För vad händer när vi löser saker? Ja, det är ju inte så att det motiverar politiker och så vidare att skapa ännu bättre förutsättningar för de födande på sjukhus eller att jobba för att kunna föda hemma eller vad det kan handla om. Det kommer vi inte förändra genom att erbjuda våra tjänster utan kostnad.
Nej. Jag tänker också på en sak nu. Nästan allt ni hör mig säga har Randy sagt först. Men den här gången vet jag att Randy har sagt det först. Nej, men där hon pratar om, hon gör liknelsen, jag tror det var någon bröllopsfotograf eller familjefotograf som hon hade träffat på.
Mm.
Som hade, för att komma igång med sin portfolio, alltså att få ett grund i sin, för att kunna sälja tjänsterna med tidigare tagna foto, så erbjöd hon sina fotograferingstjänster gratis. Och hon blev, och de var jättenöjda med hennes insats, och de blev nöjda och rekommenderade dem vidare till någon annan, så hör någon annan av sig och säger, åh, vi har sett och tagit så himla fina foto av den och dens bröllop liksom. Det vill vi gärna också, så. Och så återkom kvinnan med kostnaden för det, och de bara, nej, alltså hon sa att du gjorde det gratis för att du skulle bygga din portfolio liksom.
Mm.
Ja, då är också de rekommendationerna man får är från människor som tyckte att man var bra för att man var så mycket billigare än alla andra, så då förväntar sig också eventuella vidare rekommendationer liksom.
Mm. Mm.
Att för om man då har någon som har fått någon sliding scale eller lågt pris eller så pratar de vidare om att den dolan är så bra, hon har sliding scale, du behöver inte betala lika mycket som till de andra. Men du är också bara alltid sådana klienter du kommer få.
Mm.
Eller inte alltid, ni fattar. Men det finns en risk för det.
Att det, att det bjuder in till någonting, absolut.
Mm. Ja, och det gör ju då att vi vill ha de här samtalen. Det är det som gör att vi också väljer att ha ett bonusavsnitt för er dolor eller er som funderar på att bli dola. Men det är ju också så att vi är ju också under ständig utveckling som människor, som företagare.
Mm.
Det tar ju liksom aldrig slut om vi inte vill att det ska ta slut. Liksom.
Mm.
Men det vi har bestämt oss för nu, det är ju att vi kommer att erbjuda säljutbildningar för alla dolor som vill, antingen kanske man inte har kommit igång eller man är nyutbildad eller så.
Mm.
Och det kommer att komma mer information om det och formaten för det och olika typer av paket man kan välja och köpa och ansluta sig till och så.
Mm.
För att vi vill att fler ska få tillgång till dolor.
Mm.
Det är det hela
It's the bottom line.
Men det är hela tiden det som motiverar oss. Mm. Hur kan vi få fler att föda i trygghet eller med stöd som de önskar och vill? Och hur kan vi liksom tillsammans göra det här? För att vi gör det tillsammans.
Mm. Det får mig att tänka på någonting som ofta kommer upp och som det kom upp nu på dolutbildningen vi höll här nu också, att jag menar att man har lite den här konkurrenskänslan att om vi blir fler dolor blir det inte svårare att få
att vi skulle slåss om klienterna.
Precis,
liksom.
Som om att vi slåss om samma klienter, vilket det kanske det är klart att det kan hända, men kan inte du säga något om det, Anna? Du brukar alltid utveckla det så fint med det här med att ju fler dolor vi är.
Ja, men precis. Ju fler dolor vi är som sprider vad våra tjänster innebär och vad vi gör och gör det på ett professionellt sätt som yrkesgrupp, desto tydligare blir det ju för våra klienter. Vad är syftet och meningen eller potentiella kunder eller om vi nu väljer att prata om det. Desto tydligare blir det ju för dem vad det är man kan köpa och vad det innebär för benefits för dem. Men också som i alla andra branscher. Alltså det är klart att marknader kan bli mättade, det är ju inte så. Men i alla andra branscher, bilföretag väljer att klassikerna har sina försäljningsställen bredvid varandra för att locka fler kunder och sälja fler bilar. Och på samma sätt är det ju för oss. Och ju mer tydliga vi kan vara, och vi är ju alla unika i vårt eget uttryck på något sätt, och vi säljer relation, så att vi kan inte riktigt konkurrera med varandra heller på en nivå, för att det som passar den ena passar inte den andra. Den ena vill ha en Mazda, den andra vill ha en Volvo.
Mm.
Den ena vill ha en röd bil, den andra en grön, den bla 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 bla. Liksom. Och så är det också med oss.
Jag fick precis en bekräftelse efter en konsultation och de hade fått ett kostnadsförslag och så återkom de så 3-4 dagar senare och bekräftade att de ville boka mig då, eftersom du är föräldraledig till hösten, Aniora. Och så skrev de, tror det var så här, we really liked your approach and energy.
Mm.
Det var det jag sålde, det var min approach, vad nu det heter på svenska, och min energi. Liksom de, det var det de ville ha med sig in i sitt födande rum.
Mm.
Att vi är, de är olika och vi är olika och det kommer att finnas en match för alla.
Nej, men det vi också pratar om är ju tydlighet. Alltså ju tydligare vi är med vem vi är, vad vi säljer, vad vi har för tillgångar eller specialiteter eller vad vi nu väljer att säga. Någon är en yogalärare, en annan är hypnobirth, en tredje är en businesswoman på Östermalm eller vad vet jag, alltså vad som tilltalar. Mm. Desto tryggare blir det för våra klienter eller potentiella kunder.
Vi gör gärna ett inpass igen på den här, just de här som bokar mig. För jag vet att när jag hade lagt på efter konsultationen med dem så sa jag till min man, eller han frågade alltså, gick det bra? Han bara, åh, jag vet inte, åh, de ville ha någon som förde deras talan och då behövde jag ju vara tydlig med att det gör inte jag liksom, och försöka göra det tydligt. Jag vet inte om, jag, om det klingar an liksom, hon så helt, så då vet hon tappade nästan ansiktet när jag sa, men det gör inte jag. Och sen då, men jag ger dig strategier för hur du kan föra din egen talan. Eller bla bla bla.
Mm.
Och det är också det att, alltså det var ändå, vi har landat många dåliga kontrakt, men det är något skönt när man tror att man inte riktigt lyckas, och när man, någon ber om en tjänst och man säger det erbjuder inte jag, och så vill de ändå ha en. Mm. Alltså jag tänker, ja, men det är som när du säger det där med tydlighet. Är jag tydlig så får jag någon som vill ha det jag var tydlig med. Liksom. Ja.
Och ska vi vara tydliga så måste vi jobba med våra egna motiv också och våra egna önskemål eller hållbarhet. Eller, ja. Vi måste sätta våra gränser för oss själva.
Och där, det är ju en viktig del av vår utveckling, tänker jag. Så många timmar vi pratar med varandra. Alltså, det är ju det som gör oss att vi är där vi är idag, tänker jag. För att, och det behöver man som doula. Man behöver stöta och blöta för att just vara tydlig mot sig själv i första hand. För att kunna vara lika tydlig och trygg ut till klienter.
Det här begreppet provprata, det är ju det, tänker jag, som vi kanske gör mycket. Man provpratar sina tankar, sina idéer och sen så provpratar nästa och så landar man i någonting annat än vad man kanske tänkte.
Också man kan få lov att bara vara nyfiken på det, tänker jag också i kontakten med klienter. Vad händer om jag säger nej till det de efterfrågar? Alltså provprata med dem och våga riskera att någon inte väljer en. Alltså att det är inte på liv och död. Jag måste inte ha alla kontrakt om det innebär att jag behöver gå över mina gränser eller göra något som inte känns bra. Liksom.
Nej, och på andra sidan så många doler som har gått över sina egna gränser där klienterna inte har blivit nöjda. Att det är också intressant att jag har haft många sådana samtal genom åren. De allra flesta klienter är ju nöjda. Men när klienter inte är nöjda, när det blir konflikter, så kan man nästan alltid backa bandet till att du sa ja till någonting som egentligen inte var aligned med eller alltså sant för dig. Och det blev den här konsekvensen. Och det är också att våga äga det när vi går i den fällan. Jag har själv gjort det också. Så det är liksom fullt mänskligt och det är en lärdom. Men våga backa det dit istället för att peka ut att klienten var si och så. För det tappar vi energi på och lär oss ingenting på.
Nej, och allt detta det kommer ju tillbaka till hållbarhet. För att vi vill göra mer än bara ett par uppdrag. För att vi vill, engelska, att man ska vara in it for the long run. Liksom, för då kan vi växa och utvecklas som doulor. Då blir vi ännu bättre doulor liksom.
Om alla hela tiden slutar efter 3-5 år så urholkas ju liksom kunskapen. Så då är alla nya hela tiden. Och vi behöver ju lära oss av varandra, ta hjälp av varandra, ta stöd i andra som har gått före och som har erfarenhet. Ja, det behöver inte nödvändigtvis vara de som har mer erfarenhet, men att man delar det här som vi jobbar med.
Verkligen.
Det är så vi håller.
Du var på vägarna.
Nej, jag bara skrattade åt det. Det var en liten passos. Men jag tror vi började hela avsnittet med någonting. Att vi skulle prata engelska eller vi var international. Och sen så kan jag känna att vi har haft väldigt mycket engelska ord hela
tiden. Det är så när man är marinerad i Doulas of the Round Table-podden. Ja. Många av de uttrycken som kommer först i hjärnan.
Ja, precis.
Men vi kanske inte har sagt liksom lika många gånger detta avsnittet då.
Nej, kanske. Exakt. Vad heter liksom på engelska?
Det finns excellent.
Like this.
Fantastiskt roligt att få dela det här en stund och det här samtalet, tänker jag. Jag tänker att det är dags att börja runda av det.
Yes. Jag vill då säga till de här doulorna som har lyssnat på detta, eller de som tänker bli doula eller så, hör gärna av er. Alltså, det hade varit så intressant att höra hur detta landar er och vad ni tänker och vad det berör. Liksom.
Mm.
Låt oss ha en diskussion om detta så det kan vara något som vi alla kan växa ur. Det här är våra tankar, men liksom, hur landar det och vad tänker ni?
Och rent konkret kan man ju med fördel gå in på Doulaförbundets hemsida Kalendarium, tänker jag, på där.
Ja, det är ganska tomt nu, men det kommer att fyllas på inför hösten.
Exakt, det kommer att fyllas på medlemsaktiviteter där. Där många just handlar om att samtala tillsammans med doula-kollegor runt om i landet. Mm. Ibland utomlands också till och med.
Mm.
Just för att ta stöd av och lära av varandra och kunna lyfta sina egna upplevelser. Och så. Det är ju ett sånt forum bland annat. Runda bordssamtal som är lite inspirerat kan man säga.
Lite inspirerat.
Doula at the round table.
Och jag tänker att det är väl till hösten, Anna, som vi kan tänka oss att det här kommer fullt ut i dagsljus, den här säljutbildningen, så att den öppnar upp den hittills bara för våra som har gått doula-utbildningen. Men den kommer att komma till så att alla kan köpa den och gå den.
Precis. Mm. Bra.
Tack för att ni lyssnade. Ha införsäljning
här på slutet då.
På business.
Business.
Okay. Ja. Ha det gott allihop.
Ciao. Ciao.